Du lyssnar på en Nådeo-podd och över 100 andra titlar lik den här finns att lyssna på i vår app. Men också via Nådeo Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant idag för att kunna lyssna på hela vårt bibliotek utan annonser. Och följ Nådeo Docs för att ta koll på poddarna vi släpper gratis.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Året är 2000 och TV3 sänder programserien Spårlöst försvunnen.
Välkomna till säsongens första Spårlöst försvunnen.
Programmet går ut på att hitta biologiska släktingar runt om i världen. Det kan vara en försvunnen förälder, ett syskon man aldrig har träffat eller, som i många fall, biologiska föräldrar till personer som adopterats till Sverige.
Var det dags för oss igen och jag blir jätteglad över att så många hör av sig till mig. Fortsätt med det. Skriv hit om ni letar efter någon. Men nu går vi över till kvällens huvudpersoner. Leonardo och Leandro, vi träffade dem i Södertälje.
Flera av dem som ansöker om att få vara med i programmet är svenskar, adopterade från Chile.
Och i Chile så fanns det en ung journaliststudent.
Vi hör Patrik Lundberg.
Som blev anlitad som researcher. Som skulle hitta de här biologiska släktingarna åt tv-bolaget. Hon heter Anna Maria Olivares. Hon visar sig vara en skicklig researcher. Som hittar flera av de här biologiska släktingarna.
Men när Anna Maria kommer i kontakt med de biologiska föräldrarna så märker hon att någonting är fel. Hon pratar med de här personerna, hör berättelserna och ser att papperna som följt med de adopterade till Sverige inte stämmer. Berättelserna som står i dem är inte de samma som vad de biologiska släktingarna uppger.
I papperna står det ofta att föräldrarna varit så fattiga så att de har lämnat bort sitt barn för adoption. Men när hon pratar med föräldrarna så vittnar de snarare om att deras barn har försvunnit eller att någon har stulit dem.
Du lyssnar på De stulna barnen. En dokumentär baserad på boken Adoptionerna. Ett granskande reportage av Josefin Sköld, Patrik Lundberg och Alexander Mahmoud. Det här är berättelsen om hur Sverige blev ledande i världen som adoptionsland. Men frågan är, till vilket pris? I början av 2000-talet har många ursprungsländer avbrutit sin adoptionsverksamhet på grund av missförhållanden. Och länder i väst börjar nu att utreda oegentligheterna som det rapporterats om. Men frågan är, kommer Sverige att fortsätta som vanligt? Jag som berättar heter Jens Nilsson.
Det börjar egentligen med rykten och ganska lösa uppgifter.
Vi hör Josefin Sköld.
Anna Maria Olivares och Pablo Soto är journaliststudenter när de börjar undersöka misstänkta oegentligheter kopplade till internationella adoptioner.
De reser runt på landsbygden i Chile och träffar mammor och pappor.
Som vittnar om hur deras barn har dödförklarats på sjukhuset. Om kroppar som de inte har fått se eller begrava. Det är barnkroppar som ska tjäna vetenskapen, får de veta.
De fördjupar sig i adoptionerna från Chile till Sverige och de börjar granska saken.
Och i granskningen kommer de fram till att barn har stulits från sina föräldrar.
Vi hör Patrik Lundberg.
Fått sina papper omskrivna till en fin berättelse om någon som ger bort sitt barn för att de ska få ett bättre liv. Och så kan de adopteras lagligt i Sverige. Och de ringer in Adoptionscentrums ombud i Santiago de Chile.
Det är samma svenska ombud, Aya, som vi berättade om i avsnitt 1 och som redan på 70-talet utreds för barnarov och handel med barn. Mellan åren 1971 och 1992 adopteras 2120 barn från Chile till Sverige. Och Adoptionscentrums ombud fungerar som spindeln i nätet. Hon har högt uppsatta kontakter och tillsammans med jurister, domare, socialarbetare, läkare och annan sjukvårdspersonal så gör hon, enligt Anna Maria Olivares och Pablo Sotos granskning, olagligen barn tillgängliga för adoption till Sverige.
Det här publiceras i en chilensk tidning. Det får uppmärksamhet där. Det översätts till svenska och hamnar på bordet hos Adoptionscentrums ordförande.
Adoptionscentrums ordförande mellan 2003 till 2005 och som får det här på sitt bord heter Ulf Kristersson. Han har varit MUF-ledare. Han är moderat och han är idag statsminister. Han har själv adopterat 3 barn från Kina.
Adoptionscentrum säger att de tar de här uppgifterna på allvar. Att de går igenom sin historia och sin dokumentation kring adoptionerna från Chile.
Det skrivs ett PM där Adoptionscentrums verksamhet i Chile presenteras. Och i det där PM:et finns det ingenting som tyder på att någon illegal verksamhet ska ha skett i Chile mellan 1970 och 1990-talen. Så egentligen händer ingenting.
Adoptionscentrum skjuter ifrån sig anklagelserna. Men Ulf Kristerssons röst i berättelsen om adoptionerna slutar inte här. För samma år som de chilenska journalisterna granskar adoptionerna till Sverige och Adoptionscentrum uppmärksammas på de misstänkta brotten och oegentligheterna som kan ha skett, görs det en statlig utredning här hemma. Adoption till vilket pris?
Den här utredningen görs av socialdemokraten Annika Nilsson.
Återigen kommer det komma en utredning som är kritisk till hur Sverige förmedlar adoptioner från andra länder.
Utredningen menar bland annat att om adoptionsföreningarna har biståndsarbete i de länder eller i de städer varifrån barn kommer, så kan det öka risken för barnhandel eller oegentligheter. För då enligt utredningen så hjälper ju det här biståndet den här byn eller den här staden så länge barn adopteras.
Med det menas att det finns risker med att svenska adoptionsföreningar betalar bistånd till utländska barnhem. Mer bistånd kan trigga barnhemmen att skaffa fram barn som egentligen inte är föräldralösa. Därför föreslår utredningen att adoptionsföreningarna inte längre får bedriva biståndsverksamhet gentemot barnhem de förmedlar barn ifrån.
Annika Nilsson tar ju fram en rad förslag som ska skärpa kraven på ursprungsländerna och de svenska adoptionsföreningarna också.
Det handlar bland annat om att situationen i ursprungsländerna måste vara stabil. Det får inte förekomma korruption som kan påverka adoptionsverksamheten.
Och det är ju någonting som är gemensamt för de flesta ursprungsländer. Sverige har ju stort sett bara adopterat från länder som är svaga, demokratier, diktaturer, ofta genomsyrade av korruption. Och det här är någonting som Annika Nilsson föreslår att Sverige ska reglera och strukturera upp.
Utredningen visar att väldigt få av de barn som runt 2003 adopteras till Sverige egentligen aldrig skulle blivit adopterade om förslagen hade gällt. Och det innebär att framtiden för adoptioner kan se helt annorlunda ut.
Om utredningens förslag antas av den sittande regeringen, då kommer antalet adoptivbarn till Sverige falla radikalt.
Den här utredningen och Annika Nilssons förslag väcker stor upprördhet. Både hos adoptivföräldrar, sådana som redan har fått ett barn genom adoption, men också blivande adoptivföräldrar. Men det möter ju ett massivt motstånd, framförallt från Adoptionscentrum och Ulf Kristersson, som ju ser Annika Nilssons och utredningens förslag som ett direkt hot mot sin verksamhet.
Och kanske har adoptionsrörelsen, som från början varit opolitisk, nu tagit steget in i politiken. Ulf Kristersson skriver ett remissvar till utredningen där han är starkt kritisk till vad utredningen kommer fram till. Han skriver också en debattartikel på DNs debattsida som handlar om att om regeringen antar utredningens förslag så kommer, enligt Ulf Kristersson, internationell adoption till Sverige i princip att upphöra. För då blir lagarna helt enkelt för hårda för att kunna genomföra adoptioner till Sverige. Studio 1 i Sveriges Radio P1 bjuder in statens utredare Annika Nilsson och Ulf Kristersson.
I somras kom en statlig utredning med en rad förslag till skärpta regler kring internationella adoptioner. Barnets bästa ska alltid sättas främst, sa utredaren Annika Nilsson. Idag går tiden ut för att lämna remissvar på utredningen, och från Adoptionscentrum, som är Sveriges största förmedlare av adoptioner, kommer en rejäl bredsida. Om utredningens tankar blir lag så kommer antalet adoptioner från utlandet att sjunka med mer än 90%, anser Ulf Kristersson, ordförande i Adoptionscentrum. Båda är här nu. Välkomna.
Tackar.
Annika Nilssons utredning har bland annat kommit fram till att det finns tveksamma samarbetsländer. Och det är länder som har en ekonomisk förmåga att ta hand om sina barn, men som av sociala eller kulturella skäl väljer att adoptera bort barnen internationellt. Exempelvis ettbarnspolitiken i Kina.
Vilken del av förslaget är det som skulle få de här följderna?
Det är de förslag som handlar om Sveriges relation med de länder som svenska adoptivbarn kommer ifrån. Det vill säga att man lägger så enormt starka restriktioner på vilka länder vi får arbeta med och på vilka premisser det får jobbas på de länderna. Så att i praktiken försvinner nästan alla barn och alla länder.
Och hon ser också bristen på transparens som ett problem. Det är svårt att ta insyn i de olika ländernas adoptionsprocesser. Och som jag nämnt tidigare, är pengarna ett problem, som bistånd till barnhemmen, byn eller staden. Ingen vet var pengarna går.
Man betalar för mycket. Känns det på något vis som att det är barnhandel när priserna närmar sig, eller avgifterna närmar sig 100 000 kronor?
Saken är att vi vet faktiskt inte var pengarna går idag. Vi har ingen redovisning av det som man kallar barnets vård uppe heller.
Och utredningen pekar särskilt ut adoptionsavgiften som föräldrarna betalar till adoptionsföreningarna som problematisk. För en del av den summan ska gå till den institution som barnet bott på för att ge stöd och hjälp till de som blir kvar. Men det är svårt, ofta omöjligt, enligt Annika Nilsson, att kontrollera om pengarna hamnar i rätt händer.
Om de lyckas med det här förslaget och bara Sverige tillämpar det, då betyder det att Sverige får inte vara del av internationell adoption, alla andra länder förblir opåverkade. Om de skulle lyckas att alla länder gör likadant, då skulle många tusen barn bli kvar på barnhem som idag får familjer i bland annat Sverige.
Och lägger ni i Adoptionscentrum ner verksamheten om det blir på det viset?
37 barn är ju svårt att bedriva en kvalificerad verksamhet om man ska försöka vara i många länder samtidigt. Det går ju bara.
Så det handlar lite om att ni ser att er överlevnad eller er meningen i ert arbete?
Det gör inte främst det. Det gör att ska man kunna bedriva en kvalificerad verksamhet på sådana här områden, då måste man kunna göra det med viss bredd och på de villkor som de här organisationerna och frivillig verksamheterna bedriver det på.
Adoptionscentrum gör en uträkning där de konstaterar att med Annika Nilsson och utredningens förslag så skulle bara 37 av 700 utländska adoptioner de förmedlat den senaste tiden kunnat komma till stånd.
Alltså jag tycker att den förslaget som vi har lagt i utredningen innebär att man får en tydligare reglering, en tydligare lagstiftning och att det inte längre bara är adoptionsorganisationerna som har ansvar för vad pengarna går till för adoptioner.
Annika Nilsson, särskild adoptionsutredare, och Ulf Kristersson, ordförande sen i maj i Adoptionscentrum. Idag gick remisstiden ut på den statliga utredningen om internationella adoptioner.
Kritikerna menar att vi inte kan hålla på att komma med någon svensk byråkrati. Ska vi ha det här systemet, ska vi kunna adoptera, så får de sköta sitt och vi sköta vårt. Och de menar också att eftersom svenska myndigheter godkänner adoptionsförfarandet så har vi den kontroll vi behöver. Systemet är uppbyggt på att Sverige har ansvar för Sveriges del och ursprungslandet har ansvar för sin del.
De tänkte liksom inte att okej, vi kan ha våra regler, men och då får de här konsekvenserna. Men vi kommer i alla fall inte medverka till illegal handel med barn, till exempel. Så hade de ju kunnat tänkt. Men viljan att adoptera barn till Sverige och övertygelsen om att det var bra och allt igenom gott, tror jag fanns kvar.
Ulf Kristersson har rätt. Om Sverige skulle anta förslagen i utredningen så skulle internationell adoption vara ett minne blott. Och Adoptionscentrum får gehör.
Och om vi tittar på vad som händer efter detta så verkar lagstiftarna i Sverige, riksdag och regering, lyssna på Ulf Kristersson.
Debatten ebbar ut. Några av Annika Nilssons förslag blir till verklighet medan de flesta hamnar i papperskorgen på Socialdepartementet. De stora förslagen om bidrag, bistånd eller adoptioner från länder med svaga demokratier eller diktaturer blir det inget av. Samtidigt är en ny tid. Adoptionerna i allmänhet har minskat och det beror på en rad olika saker. Framförallt är det IVF-tekniken som har blivit betydligt bättre. Men det handlar också om att de här stora länderna, där det har kommit många barn för adoption till Sverige, de här länderna har i stor grad demokratiserats. De har fått en egen välfärd och det är inte lika många barn i världen som är föräldralösa längre. Flera länder slutar nu att adoptera bort barn internationellt efter larm om oegentligheter. Och fler länder i västvärlden börjar utreda sina internationella adoptioner. Bland annat i Nederländerna, där en statlig utredning identifierar en så kallad praktik.
De kallar det för identitetstvätt. Och det betyder att någon, kanske en mellanhand, stjäl ett barn från barnets föräldrar, tar det till ett barnhem och på barnhemmet så skriver man en ny berättelse. I den berättelsen så står det att barnets föräldrar ville lämna bort barnet. Och sedan när barnet ska adopteras till Sverige, då är det den berättelsen som följer med.
Myndigheter i Sverige och de länder som adopterar fattar alltså beslut på berättelser som inte stämmer.
De nederländska utredarna jämför detta med penningtvätt. De menar att barnet genomgår en process där barnets identitet vittvättas. Internationellt så kallas de här barnen för paper orphans. Alltså att de blir föräldralösa på pappret trots att de har föräldrar. Så Sverige har aldrig kunnat ha kontroll över vad som hände den första tiden i livet för barnet. Fram till att barnet landar i Sverige.
Den nederländska utredningen pågår i ett par år och utförs av forskare som inte har någon koppling till adoption. Den presenteras och leder till stora konsekvenser. Nederländerna väljer att frysa alla nya medgivanden till utredningar för adoption.
I utredningen står det att de adopterade och deras biologiska föräldrar har drabbats av en historia av förluster. Och när adopterade själva har sökt hjälp för detta så har man inte fått någon ordentlig hjälp enligt utredningen.
Frågan är hur många svenska barn som kommit hit med falska berättelser.
Du lyssnar på en nådiodokumentär. Och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant. Via vår app eller Apple Podcaster.
En vacker försommardag 1960 hittas tre ungdomar döda vid en vykortsvacker sjö i södra Finland.
Det här är historien om plastikkirurgen Karl-Åke Troilius, uppgång och fall.
Ormen Friske flydde bombningen vid Helgoland.
En bit ut på en strand så hittar han en kropp.
Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Vi ska tillbaka till berättelsen om familjen Björklund som reste till Kina för att veta mer om Elins första tid i livet. Och de är i hjärtat av den här lilla staden som Elin eventuellt är ifrån. En folksamling har samlats kring dem. Och kvinnan som sticker in huvudet i folksamlingen bor granne med den person som enligt dokumenten de fått tog hand om Elin under hennes första månader i livet.
Så hon ringde till den personen och som hade sagt då sa att hon ville bjuda oss på middag. Alltså laga mat till oss hemma. Så det slutade med att vi gick liksom som en liten procession av människor. Vi finklädda med den här kvinnan och guiden längst fram. Vi gick längs med floden.
De följer med. Folk stannar och tittar.
Och så kommer vi upp till ett litet hus som nästan hela framsidan öppen. Vi kommer till den kvinnan som visste vem Elin var. Det är hennes hus vi kom till.
De är framme. Maud och Janne förstår att de nu troligtvis kommer att få träffa familjen som hittade Elin vid järnvägsstationen och tog hand om henne under hennes första månader i livet. De står utanför det lilla stenhuset. Men sen händer något. En rödrosa minibuss kör in och ut kliver en kvinna.
Maud berättade att när hon kom upp så hade hon tittat på Elin och Maud. Och sen har hon bara gått rakt in i huset. In i köket.
Janne, Maud, Erik och Elin sitter inne i huset. De sitter i en soffa. Huset börjar sakta fyllas med folk. En uppsjö av människor har tagit sig dit för att betrakta Elin.
Den här byn så fanns det ett minoritetsfolk som heter Miao. Det var det minoritetsfolket som Elin tillhör och kommer ifrån. Och när det här huset fylldes på, det kom gamla som barn, så såg vi ett särskilt barn. De liksom, ja, vi såg ju på en gång att det var ju verkligen här. Och då kände vi att det här ifrån Elin kommer. Och liksom det samlas på så mycket folk. Och ni kommer ihåg en liten tjej som tog sig lite närmare Elin hela tiden. Elin tycker inte om att vara i mittpunkten av någonting. Och här var hon extremt mycket i mittpunkten för alla tittade på henne.
Efter en stund kommer en kille in. 20-årsåldern. Han är väldigt lik Elin. Han går in. Det visar sig att den här kvinnan från den rödrosa minibussen är hans mamma. Och han går rätt in och hjälper till att laga mat.
När vi lite senare satt ute så kom mamman ut och gick iväg till ett annat hus någonstans och sen kom hon tillbaka och vi såg att den här människan gick på exakt samma sätt som Elin gör. Eller som Elin gör. Exakt samma gångstil. Och likheterna fanns där också, så vi började ju tro att det kanske var Elins mamma. Vi tror ju att det är det. Och vi tittar på brorsan och ser honom.
Har hon kommit hem till Elins mamma? De frågar guiderna.
Då säger ju de att ja, det verkar så.
Vi har kommit fram till 2017. Det har gått 17 år sedan en journaliststudent upptäckte att det var något som inte stämde med de chilenska adoptionerna. Och nu kommer frågan få nytt liv igen. För nu, 2017, sänds ett tv-program i Chile som återigen kommer att sätta fokus på adoptionerna till Sverige.
No contada del tráfico de niños en Chile. Vamos a conocer la increíble maquinaria que llegó hasta los tribunales de menores con el millonario negocio.
2017 får den chilenska journalisten Alejandro Vega uppgifter om illegala adoptioner från Chile till Sverige. Han får kontakt med Ana María Olivares bland annat, som tidigare har avslöjat oegentligheter kopplade till adoptionerna från Chile till Sverige.
Första avsnittet sänds 2017 och handlar om ett chilenskt nätverk som under militärdiktaturen mellan 1973 och 1990 stal barn och adopterade bort dem. När reportaget sänds i tv-kanalen Chilevision hoppas Alejandro Vega på storartade reaktioner. Men ingenting händer. Det är inte förrän han får kontakt med en svensk journalist, Axel Håkansson på SVT Nyheter Väst, som det tar fart. Och tillsammans så lyckas de spåra upp de adopterade i Sverige. Och de undersöker adoptionsdokument och försöker ta reda på vad det var som egentligen hade hänt. Om papperna stämmer eller inte.
Och när Vega kontaktar kvinnor i Chile som står på de här dokumenten så ger de en helt annan berättelse. De berättar att deras barn har blivit stulna. Och i deras granskning så kom de fram till att det är adoptionscentrums ombud i Chile som har varit spindeln i nätet, som har legat bakom de här internationella adoptionerna som varit illegala.
Det är alltså återigen dokument och berättelser som pekar ut den svenska kvinnan Aya i Chile. Hon som det kommit anklagelser mot både på 70-talet och i början av 2000-talet. En svensk kvinna som är gift med en chilensk militär och som är ombud åt adoptionscentrum i Sverige.
Det är kvinnor som vittnar om hur deras barn har blivit dödförklarade på sjukhuset, om barn som har kidnappats från dagbarnvård och till och med ute på gatan. Och det är kvinnor som letar efter sina barn. Sina vuxna barn.
Estos son los hermanos Maribel y Sergio Gallardo Gatica. Hace 13,000 días fueron separados.
Och tv-programmet leder till stora konsekvenser i Chile. En brottsutredning startar kring de internationella och i viss mån nationella adoptionerna för att utreda om de varit illegala.
Det görs också en parlamentarisk utredning och görs av parlamentet. Och den visar, enligt de vittnesmålen, att det råder inga tvivel om att barn har stulits från sina föräldrar och blivit båtadopterade. Och ett av länderna som särskilt pekas ut är Sverige.
Spåren leder till Sverige. Här finns de adopterade, numera vuxna som letar efter sina biologiska föräldrar. Fler och fler adopterade från Chile börjar nu söka sina rötter. Och de får hjälp på plats.
Aktivister på plats i Chile hjälper svenska adopterade att söka efter sina rötter. Och fler missförhållanden avslöjas.
Så en grupp av adopterade från Chile startar organisationen chileadoption.se, där de kontaktar varandra och jämför papper och skickar papper till Chile till en aktivistorganisation som heter Hijos y Madres del Silencio.
Den här gruppen i Chile hjälper adopterade från Sverige att hitta sina biologiska familjer. Och i fall efter fall så visar det sig enligt dem att de egentligen har blivit stulna. Att de inte blivit bortlämnade.
Många adopterade växer upp i tron om att de blir övergivna, att de blir bortvalda och har mått dåligt över det i hela livet, i hela uppväxten. Att det var någon som inte ville ha dem.
Och nu tvingas många adopterade att ställa om sina känslor. Från en sorg över att bli bortlämnad till en ilska att de har blivit stulna.
Men det som är intressant är också att liksom det får inte så jättestort genomslag i Sverige.
Det är många adopterade från Sverige som är med i den här brottsutredningen i Chile. Och de försöker kontakta svenska ansvariga. Men det visar sig vara svårt.
Det finns ju krav även i Sverige att svenska staten ska utreda hur adoptionerna från Chile egentligen gick till.
Det är både journalister, adopterade och aktivister som ställer frågor. Men från regeringen och socialministern Lena Hallengren är svaret att Sverige ska avvakta och se vad den chilenska utredningen kommer fram till.
Chilenska myndigheter utreder 371 fall av misstänkt olagliga adoptioner mellan Chile och Sverige på 70- och 80-talet.
Från Sveriges Radio Ekot.
Det rapporterar SVT Nyheter. Enligt misstankarna har barnen förts bort mot sina biologiska föräldrars vilja. Svenska myndigheter avvaktar nu den chilenska utredningen innan man fattar beslut om vidare åtgärder. Det här säger Kristina Svarts som är generaldirektör för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.
Det är över 600 svenska fall i den chilenska brottsutredningen. I många av dem är den svenska kvinnan Aya en central del i undersökningen. Hon avvisar alla försök till intervjuer. Uppdrag granskning gör ett försök att hitta Aya.
I början av juni gör vi ett sista försök att kontakta Aya. Och till slut hittar vi hennes nuvarande adress. Idag bor hon i ett bostadsområde bakom grindar med vakter.
Hola, buenas. Buenos días, ¿cómo está? Tengo un sobre para...
De levererar ett brev till henne. Sen ringer hon upp till vakten och berättar att hon inte vill ställa upp på någon intervju. Så Uppdrag granskning kommer inte längre än till grinden utanför hennes bostadsområde.
No hay posibilidad. Y si yo puedo hablar con ella, porque en realidad es para
que... Vi kommer inte längre än så här. Aya vill inte prata med oss.
Men i deras program så läser de upp en chilensk stämningsansökan från 2018 där Aya ger sin bild av det som har hänt.
Chile på 70-talet var inte på något sätt likt dagens Chile. Barnen fick väldigt lite hjälp från staten och många av dem levde under urusla förhållanden med allvarlig brist på mat och med mycket dystra framtidsutsikter. Jag hade aldrig kontakt med adoptivbarnens biologiska föräldrar. Jag fick månadslön av Adoptionscentrum. Den varierade över tid, men det var aldrig min familjs huvudsakliga inkomstkälla, än mindre något som lade grund för framtida förmögenheter. Barnen som kom till Sverige har fått det bra. De lever ett bra liv
har familjer och en lovande framtid. Jag avslutade mitt arbete övertygad om att vi gjort en djupt humanitär insats.
Den svenska kvinnan Aya förblir en gåta. Men rösterna från adopterade, aktivister och journalister i Sverige och i Chile fortsätter att kräva en svensk utredning. Och i Sverige är det bara ytterkantspartierna som höjer sina röster.
Det är bara några få partier, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, som engagerar sig i frågan egentligen. Men man får inget gehör. Sverige ska inte ännu utreda adoptionerna.
Varför vill ministern inte utreda och klargöra Sveriges roll i de uppmärksammade adoptionerna från Chile?
Tack så mycket, socialminister Lena Hallengren. Varsågod.
Tack, fru talman. Tack så mycket, Jon Torbjörnsson, för frågan. Det är ju en förfärlig historia som rullas upp och där Sverige förekommer, liksom många andra länder. Och det är ju naturligtvis väldigt välkommet att Chile tar det här på så stort allvar, därför det är ju de som sitter på merparten av dokumentationen och informationen.
Lena Hallengrens svar är alltså att de tar allvarligt på de här uppgifterna, men att man har ingen plan på att göra en utredning kring det här. Det har nu blivit 2018 och under de senaste åren har flera skandaler uppmärksammats internationellt. Förutom adoptionerna från Chile som uppmärksammas stort så döms flera höga tjänstemän för inblandning i barnhandel i Vietnam. En statlig utredning i Israel kommer fram till att minst 100 barn har stulits. Libanesiska medier granskar adoptionerna från landet och avslöjar mängder av förfalskade dokument. En schweizisk och en nederländsk utredning konstaterar omfattande barnhandel i Sri Lanka. Och från Sydkorea larmas det i medier om barnhandel, stulna barn, tvång och andra oegentligheter. 2018 stoppar Etiopien internationella adoptioner på grund av oegentligheter. 5 år tidigare lyckades Expressen med hjälp av en dold kamera infiltrera flera barnhem i Nigeria som i själva verket är babyfarmer som sålde barn till svenskar. Priset är $4,000 för en flicka och $4,400 för en pojke. Och från Kina kommer nu också flera larm om oegentligheter. Den mest uppmärksammade är den så kallade Hunan-skandalen, där en liga bestående av tjänstemän och barnhemspersonal döms för att ha sålt barn till barnhem. Barn som blir tillgängliga för internationell adoption. Enligt brottsutredningen är barnen varken föräldralösa eller övergivna. Ligan har åkt ut till städer och byar och kidnappat barn. Flera personer döms till fängelse. Även om Sverige adopterar färre och färre barn så är andelen från Kina väldigt stor. ...2016 när familjen Björklund precis hittat en kvinna som kan vara Elins biologiska mamma. De sitter runt ett bord. Det har dukats upp till stor måltid. Massa skålar med mat. Massa skålar med ris.
Men vi börjar ju äta den här maten. Och allting är ju gott. Och då hör vi Erik säga. Men det här är ju gott, så. På riktigt. Så vi äter maten och sen står det en massa människor runt omkring oss samtidigt. Inser vi att de kommer att äta sen.
De sitter ner och äter. Middagen pågår. Och kvinnan som kan vara Elins mamma håller fortfarande till i köket. Och guiderna pratar med sonen.
Under samtal under kvällen där med honom så får vi reda på att det är Elins biologiska mamma. Att han är hennes storebror. Att det finns en till brorsa.
Elin har alltså två stycken äldre bröder. Under ettbarnspolitiken i Kina så fick man, om man till exempel bodde på landet eller tillhörde ett minoritetsfolk, ha två barn. Men aldrig mer än två. Och nu får Maud och Janne veta något som förändrar deras historia totalt. Elin är några månader gammal. Den kinesiska polisen kommer och de går in i det lilla stenhuset och tar Elin.
På den tiden då levde ju också Elins pappa. Alltså biologiska pappa. När polisen körde iväg med henne, så den yngsta brorsan som, kommer inte ihåg hur gammal han ska ha varit då, 13-14 år någonting, 12-13-14.
Den yngsta brodern försöker stoppa poliserna som tar Elin.
Så han sprang efter polisbilen med en kniv i högsta hugg för att kunna stoppa dem.
Men poliserna försvinner snabbt. Kvar står Elins bror på vägen. Han är 13 år och ser sin lilla syster försvinna bort.
Sen dess hade de ju försökt leta efter Elin och ta reda på vart hon var någonstans. Men det fick ju inte de reda på.
Elin har alltså inte hittats vid järnvägsstationen när hon var 5 dagar gammal. Det fanns inget par som tog hand om henne första tiden i livet. Hon hade blivit tagen av polisen och lämnad till barnhemmet. I nästa avsnitt. Det har rapporterats om skandaler i decennier och Dagens Nyheter ska snart göra en stor granskning av adoptionerna till Sverige. Kommer de ansvariga att till slut att ställas till svars?
Hej, vi är föreningen Kina Adoption. Vi kommer hålla en manifestation här nu 8:00 till 11:00 på Mynttorget.
Imorgon så kommer regeringen att tillsätta en omfattande utredning gällande Sveriges internationella adoptionsverksamhet.
Du har hört 3:e avsnittet av De stulna barnen. En serie i 4 delar baserad på boken Adoptionerna. Ett granskande reportage av Josefin Sköld, Patrik Lundberg och Alexander Mahmoud. Producent är jag, Jens Nilsen. I redaktionen Thomas Reiner. Exekutiva producenter är Tove Friman Leffler och Simon Moser. Och det här är en produktion av Podlit, exklusivt för Nadio.
Tack för att du har lyssnat. Följ gärna Nodio Docs och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Nodios app eller via Nodio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.